Hejsan och hjärtligt välkomna till avsnitt 2 i Historielärarnas förenings nya satsning Historielärarpodden. Idag så hade vi tänkt att diskutera lite grann det här med historieundervisningens syfte. Poängen med historieundervisningen, vilken är den? Det finns ju många olika åsikter om vad historia är bra för och varför man ska läsa historia. Ibland så hör man från politiker och samhället att historielärare ska vaccinera mot olika former av fördomar eller andra extrema åsikter, och ibland så hör man att historieämnet ska lära oss att lära oss av historien. Vi ska förstå saker så att det aldrig händer igen. Det är ganska stora varianter eller syften. Så vi tänkte prata lite grann om det idag. Vad är poängen med historieundervisning idag, 2023? Vi är några fler gäster idag än vad vi var i förra avsnittet. Och jag har bjudit in ett antal gäster som har lite olika roller när det gäller då historieundervisning. Ja, vi ska börja med att presentera oss då. Så vi börjar med första gästen.
Hejsan, jag heter Erik Marklund och är en av de inbjudna gästerna i rollen som lärarstudent. Och går min sista termin nu på, förhoppningsvis i alla fall, på SU.
Och jag heter Leia och är också ämneslärarstudent. Går sista terminen och har historia och matematik som mina två ämnen.
Ja, jag heter Per Höjeberg. Har varit lärarutbildare de sista 10 åren. Men har jobbat professionellt med historia på alla möjliga nivåer. Började som lärare på grundskolan och sen som gymnasielärare några år. Men nu är jag som sagt var historiedidaktiker då på lärarutbildningen.
Ja, jag heter Antonio Serra. Jag är gymnasieförstelärare i Stockholms stad och jobbar med undervisning av historia. Jag har även religion, geografi och samhällskunskap, men historia är väl första ämnet. Jag har också erfarenhet från andra stadier, fast det ligger några år bakåt.
Ja, och jag heter precis som förra gången Stefan Cohen och är doktorand i historiedidaktik. Ja, syftesbeskrivningarna i våra styrdokument då, som berättar för historieläraren vad som ska tas upp, de fokuserar ju på egentligen 3 stycken övergripande syften med historieundervisningen. Man ska lära sig att vara källkritisk och att kunna ha ett kritiskt förhållningssätt till de källor och de narrativ som finns om det förflutna och de källor som tolkas för att skapa historia. De här styrdokumenten pratar också om att syftet är att elever som läser historia ska få en referensram, det vill säga historiska kunskaper som de sen kan använda sig av för att förstå nuet, men också lägga perspektiv på framtiden. Och det tredje stora syftet skulle jag säga handlar om att man också ska lära sig att förstå hur historia används i vår nutid, men också har använts och ibland missbrukas, men också hur historia på olika sätt brukas i vårt samhälle, av samhällen och av individer. Sen finns det ett antal syftesbeskrivningar som är lite mer detaljerat, men man kan säga att det är de 3 huvudområdena som styrdokumenten pratar om. Och om ni som lyssnade förra avsnittet så diskuterades vi ju lite grann om i vilken utsträckning man måste, bör eller ska hålla sig till styrdokumenten när det gäller just ämnesinnehåll och stoff. Och här kommer vi kanske in lite grann på det också då, när man liksom, vi ska prata lite grann om vad syftet med historieundervisningen är. Då kan man ju hålla med styrdokumenten, men ibland kanske man också känner att de skjuter snett. Då ska vi se. Då tänkte jag att var och en av våra eminenta gäster då lite kort här ska få presentera och prata lite grann om vad de anser är det viktiga syftet med historieundervisning?
Jag funderar på den här frågan ända sedan man blev inbjuden sömlösa nätter. Kommer fram till mer eller mindre att den historiemedvetande delen tycker jag nog är det viktigaste i syftet. Självast det som svarar på frågan kring det existentiella eller meningsbärande. Jag tycker att historia som ämne har ju ett fantastiskt förmåga att kunna svara på de här frågorna som få andra ämnen faktiskt kan. Och den här, genealogiska eller nutidsgrundande relevansen gör att den existentiellt berättigas nästan genom det. Och jag tycker att den är viktig att, att man då kan få en anknytning till, till relevans för alla som undervisas där. Annars har den risken som till exempel matte, som jag upplevde i alla fall när jag gick i gymnasiet, att vad ska jag använda det här till? Kommer det med några svordomar kanske? Men är det bara fakta baserat så är det svårt att hitta användning för mer eller mindre.
Mm. Och just historiemedvetande begreppet som du tar upp, det har ju också diskuterats ganska länge och vara ganska svårt att utveckla eller undervisa om. Hur tänker du där? Alltså, hur definierar du det här med historiemedvetande?
Det är ju väldigt abstrakt, men jag har funderat på det här mycket på senaste, i min uppsats också som handlar till viss del om det. Men historiemedvetande i sig är orienteringen mellan dåtid, nutid och framtid, och det går lite hand i hand med identitet, om man ska se identitet som en positionering gentemot någonting annat för att definiera sig själv. Så där någonstans blir att förstå sig själv som en temporal varelse i tid, men historieämnet ger också möjlighet att adressera de här frågorna på en annan nivå, så som moraliskt eller värderingsmässigt, och att man där någonstans börjar få perspektiv på vem man själv är och att orientera sig och ens med det förstå omvärlden. Så för att summera så kanske en av de fina sakerna med historia att det är en förmedlad perspektiv på ett sätt.
Just det. Tänker du att de här källkritiska förmågorna och historiebrukskompetensen att liksom avgöra hur historia används ingår i historiemedvetande begreppet, eller ser du det som någon sorts övergripande paraplybegrepp som sen de andra sakerna ska belysas igenom, eller?
Ja och nej. Jag brukar vara en förespråkare av historietänkande, förhåller sig lite mer pragmatisk. Men jag börjar se det mer och mer som att det är den delen av utbildningen eller undervisningen som ger verktygen för att komma åt de här meningsbärande dimensionerna. För man behöver ett sätt att faktiskt kunna närma sig historien på ett systematiskt sätt, eller sätt som man faktiskt kan göra förstå det på ett bra sätt. Källkritiskt till exempel är väldigt viktigt, och idag så är också det en väldigt viktig förmåga med det här informationssamhället som vi har också. Så det är en balans däremellan som existerar.
Just det.
Och måste göra det.
Mm. Intressant, jag har också själv brottats med den här historiskt tänkande traditionen eller historiemedvetande traditionen. Och ena dagen så känner man att det är historiskt tänkande som jag naturligtvis ska bygga min undervisning på, och det är det som är syftet, att lära eleverna att tänka historiskt. Och sen, inte kanske så att det var varannan dag, men nu på senare tid så är jag nog också inne mer på dina tankar kring historiemedvetande som det viktigaste syftet. Ja, Leia, hur tänker du kring syftet med historieundervisning?
Jag är lite inne på samma sak, för jag tänker att, eller jag delar upp det oftast i identitet och meningsskapandet, och att jag tänker att elever ska kunna använda den här referensramen, eller de liksom källkritiken, för att förstå liksom historiska händelser då, nu och sen. Och då spelar ju historiemedvetandet en stor roll där, men jag ser ändå att man behöver ha alla de här tre syftena som beskrevs i början för att kunna prata om hur historia används idag. Så man behöver liksom medvetenhet om, ja, men hur, på något sätt, hur samhällen var på 1600-talet för att kunna jämföra med 1600-talet. Så jag är väl lite mer inne på den här historiskt tänkande traditionen idag i alla fall. med att liksom praktiskt, hur ska man kunna prata om historia och analysera historia på något sätt.
Mm. Ja. Vilka utmaningar ser du med de här två, alltså traditionerna, historiskt tänkande, är inne på historiemötena, alltså vilka utmaningar finns det i undervisningen om man fokuserar på historiskt tänkande, skulle du säga, utifrån din utbildning här nu också som till lärare?
Jag tänker att det är svårt att, alltså det kan vara så väldigt många stora saker eller som man måste tänka på eller som man kan vara svårt att greppa för elever. Mm. Så om man kollar på till exempel kontinuitet och förändring, att de här två begreppen kan liksom ske samtidigt. Mm. Att det inte bara är det att det är kontinuitet jättelänge först och sen sker en förändring, utan att det kan ske samtidigt i samhället. Så just den här nyanseringen av perspektiv som jag tänker att elever behöver lära sig, det blir också det svåra.
Mm.
I det hela. Och jag tänker också att det är väldigt lätt i kurser som typ historia 1 av 1, där man har otroligt lite tid att kunna lägga tid på det här.
Mm.
Och inte bara hamna i den här referensramen.
Precis. Jag tror att det är en jätteviktig sak där, just det här med de här begreppen som när det gäller historiskt tänkande känns enkla för läraren, så att säga, att liksom organisera och bygga sin undervisning utifrån. Men problemet är kanske att just begreppen i sig är så pass komplexa att det är svårt för eleverna att förstå vad kontinuitet och förändring är i ett historiskt sammanhang. Och det är väl precis det som du är inne på lite grann här. Och det är väl det som kan vara problematiken, just att man liksom blir för begreppsfokuserad utan att man ser till, liksom säkerställer att eleverna, det är samma sak med aktör och struktur, tänker jag. Liksom.
Ja.
Man tänker att eleverna fattar det och undervisar utifrån de två. Men eleverna kanske inte har greppat liksom vad struktur och aktör är för någonting.
Precis.
Mm. Ja, tack så mycket Per. Som lärarutbildare, vad har du för tankar kring syftet med historieundervisningen?
Ja, jag håller med om allt det kloka som har sagt, ska jag säga. Jag menar, vi är människor, vi tänker temporalt, vi tänker i tid och vi tänker i rum. Och det är väl på något sätt utgångspunkten att vi ska växa som människor. Både individuellt då som individer, men också som kollektiva varelser förstås då. Det finns en samhällelig aspekt av det här. Historia behövs som ett sammanhållande kitt. Men också för någon slags emancipatorisk kraft, så att säga, upprättande kraft. Att man kan upprätta grupper som har varit lite illa genom historien då. Så att det får liksom en och därmed du får en sammanhållande effekt, så att säga. Sen finns det ju då en individuell aspekt också som våra duktiga studenter har varit inne på här redan. Som är väldigt viktigt det här, alltså att man också själv, man ska hitta sig själv som människa. Vi tänker som sagt var ju temporalt, det kommer vi inte undan. Vi kan förtränga det, men det är väl skolans uppgift genom historieundervisningen att utveckla det där då. Vi har ett historiemedvetande, alla, det föds vi med. Vi tänker historiskt, men genom att utveckla det och liksom få lite struktur på det, hjälpa eleverna att liksom, ja, tänka historiskt. Och så historiemedvetande, det här tyska begreppet då, Geschichtsbewusstsein, det är ett filosofiskt begrepp och jag vet att många lärare har svårt med det. Men man behöver inte göra det så märkvärdigt. Det finns ju ändå vissa bitar som är ganska enkla. Vi tänker temporalt, alltså i nutid, dåtid och framtid, och genom att koppla ihop de här, dessa tempus, så får man en igång ett tänkande. Vi växer som människor och blir mer bildade också. Bildningsbegreppet är viktigt. Det är ett bildningsämne det här. Att vi blir mer bildade människor. Vilket också underlättar det sociala umgänget då. För samhälleliga aspekter. Vi får perspektiv. Vi blir nyanserade. Förhoppningsvis så kan man motverka fanatism med hjälp av det här då. Så det finns som sagt både samhälleliga och individuella syften skulle jag säga, som skrivs fram ganska väl i syftestexten i nuvarande läroplan. Jag har ju upplevt många läroplaner, både som elev då och sen som min år som, många år som lärare, och jag tycker att det faktiskt har blivit bättre och bättre. Sen är det abstrakt, det håller jag med om. Det behöver konkretiseras lite mer här, men det får man väl göra då, både i lärarutbildning och sen så fortbildning och det kollegiala lärandet, så får vi liksom, det är något att resonera kring. Och det ligger ju i lärarrollen det där, att vi hela tiden måste resonera oss fram till hur vi ska vara. Det finns ju ingen giv, en given lärarroll, utan det är något som får mogna fram i verksamheten.
Mm. Det är spännande och också det som man börjar fundera på då, det är liksom tanken kring det här med om det liksom ligger som ett bakomliggande syfte hos den planerande historieläraren. Alltså, tänker du att man ska prata med eleverna om historiemedvetande begreppet? Eller är det någonting som liksom ska ligga där för läraren att fundera? Jag tänker just den här temporalitet och då behöver man ta upp det här begreppet med eleverna? Eller är det någonting som ska utvecklas?
Nej, jag tror faktiskt man kan köra en historieundervisning under ett helt år utan att behöva nämna begreppet. Det är inte det som är det viktiga, utan det viktiga är att vi lärare har det i bakhuvudet som ett syfte. Sen ska man nog inte belasta eleverna med allt för komplicerade ord. Liksom, jag kanske inte ens historiebruk. Jag källkritik förstås, källa och sånt där. Och det har ju visat sig också i praktiken att om man belastar elever för mycket med såna här svåra begrepp, då blir de bara förvirrade. Mm. Utan man får väl, nej, det är väl mer tänkt för oss som lärare. Mm.
Tack. Ja, vi går vidare till nästa gäst. Hur tänker du?
Ja, alltså jag tänker att historieämnet, precis som alla andra ämnen i skolan, är ju en spegling utav samhället i stort. Liksom du var inne på, Per, om det kollektiva perspektivet här då. Och jag tycker det är viktigt att ha med sig de tankarna, att historia finns ju inte bara i en lärobok eller i ett klassrum, utan den finns överallt runt oss hela tiden. Och jag skulle gärna vilja ha på gymnasienivå elever som hade gått i skolan 9 år, hade en stabil, säker, bra grund, historisk referens. Verkligheten ser inte alltid ut så, till och med kanske inte alls allt, utan det kan variera väldigt mycket vad man får in i sina kurser. Och eftersom man nu i tiden också har elever från alla möjliga håll, så kan man ha en klass på 30 elever med 30 olika förkunskaper. Det här skapar lite problem. Och har dessutom ett syfte- och styrdokument som är lämnar utrymme för massa möjligheter. Men i de möjligheterna blir det också ett problem. Vad ska man satsa på och inte satsa på? Och jag lutar nog att vi inte får skjuta över målet. Vi har inte på högstadiet till exempel eller gymnasiet elev som har gått 2-3 år på universitetet. Vi kan inte förvänta oss att de är på samma nivå. Väldigt sällan i alla fall. Och jag tror att det är viktigt att återuppta det här historiemedvetandet, det här tempuset och bildningsperspektiv som du talar om. Vi kan ju titta på studiedokumentet, en av de första utav de 5 centrala innehåll, kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån tolkning och perspektiv. Man behöver inte säga att det första är mer värt än det sista som talar om användning av historia. Men ja, av någon anledning så står det där först i alla fall. Och det betyder inte att man inte ska prata om historieanvändning eller historiebruk. Det är bara att se hur kulturen är full, politiken är full av referenser och användningar av historia. Men om man inte har historiemedvetandet och basen, då förstår man ju inte de här kopplingarna, det här historiebruket. Så jag tror att tyngdpunkten bör ändå ligga i historiemedvetande och bildning.
Mm. Men om man tänker sig, nu, jag tycker att vi alla har varit inne på det på något sätt, att liksom det krävs också vissa, ganska mycket gedigen kunskap för att utveckla ett historiemedvetande. För att man ska kunna göra de här jämförelserna och kunna se dået och hur det på påverka nuet och förstå nutid utifrån dåtid och också perspektiv på framtiden. Men alltså, om vi då tänker oss att man behöver gedigen kunskap och bildning som ett huvudsyfte, är det möjligt då, skulle jag säga, att utveckla ett, för läraren att utveckla sina elevers historiemedvetande på en 50 poängare historia 1 och 1 på gymnasiet på en termin?
Ja, man kommer en bit på väg i alla fall.
Ja, jag tycker att det är möjligt. Jag har ju själv skrivit en lärbok just för 1 och 1 kursen. Det är möjligt, men man måste i historia, som i alla andra ämnen, man måste vara beredd att offra vissa delar och satsa på andra. Och det skär i hjärtat ibland, men vi har ju vissa ramar och vissa styrdokument att förhålla oss till. Och då får man vackert göra det. Och sen får man hoppas att de väljer påbyggnadskurser så man kan utveckla sig därifrån.
Jag tror att det är fullt möjligt. Jag funderar på det här och jag tror att det går att utveckla historiemedvetande och historiskt tänkande utan att faktiskt ens beröra historia som förmågor. Till exempel genom kontrafaktisk historia. Även om basen, alltså kunskapsbasen, må vara falsk som man vilar på, så är förmågan att kunna reflektera över inte mindre värd. Och sen gynnas det säkerligen av att ha ett bra kunskapsförråd ändå, men jag tror att det går mycket väl att faktiskt kunna utveckla de här kunskaperna till trots. Men sen har vi ju likt ämnesplanen x antal timmar att fylla och ta upp x antal områden på, som gör det här svårt också. Jag kan tro att det är problematiken också när man är nyexaminerad, att okej, nu ska jag täcka de här epokerna, samtidigt ska jag ha sinnesnärvaro att göra det på ett historiemedvetet sätt och också täcka de här processbegreppen och historiskt tänkande. Jag kan tänka mig att det är lätt att bara snöga in sig på att okej, jag måste täcka de här tidsperioderna först och främst.
Och jag tänker också att historiemedvetandet hos elever eller alla utvecklas inte bara under lektioner heller. Utan det utvecklas ju när du läser någon bok, när du går runt på stan, kollar på tv eller vad som helst. Så det är absolut att det går att göra på en 50-poängskurs.
Ja, sen sätter vi ju igång något i skolan som ju inte är färdigt när eleverna går ur skolan. De fortsätter ju att vara historiska varelser som läser förhoppningsvis eller tittar på tv-serier och sånt där alltså. Så det är någon grund vi lägger, ger lite verktyg för att hantera historia. Och sen får vi väl lämna över resten då till individerna att vandra vidare. Det är en vandring så att säga. Men de här begreppen är ju så dynamiska också så att de kan ju byggas på. Vi börjar och lägger en liten grund. Det gäller ju alla ämnen. Vi lägger en liten grund och sen så får eleverna jobba vidare med
det. Jag tror att det är viktigt, som du sa förut Per, att vi måste försöka skapa eller bibehålla ett intresse som oftast finns eller har funnits i alla fall. Och vara så didaktiskt skickliga att vi kan skapa det här, som en kollega sa, med fascinationen för ämnet. Och då är det klart, vi ska inte dränka dem i svåra begrepp och teorier. Men samtidigt så måste vi utmana dem lite så att de känner att de utvecklas, att de lär sig någonting. Och den där balansen, den förhoppningsvis lär man sig efter några år. Jag tror precis som ni sa, när man kommer direkt som nyhexa, då har man oftast med sig nivån från universitetet. Och då kan det vara att man lägger sig lite för högt och kanske missar den här grunden och möjligheten att få med sig eleverna på historia och vad historieundervisning kan vara. Och sen utvecklas till.
Ja, historiemedvetande är ju framskrivet i både grundskolans och gymnasiets styrdokument. Det är väl tydligt i första meningarna. Så är det klart att vi ska utveckla elevernas historiemedvetande. Och vi alla har ju kommit in på det begreppet här. Så jag känner redan nu att det kommer bli ett till avsnitt om bara historiemedvetandebegreppet. Det står ju klart efter den här spännande diskussionen. Men jag tänker, nu har vi alla erfarenhet av, innan jag blev doktorand så jobbade jag som historielärare. Då har jag jobbat i 20 år ungefär och ni har precis varit ute på en VFU-period och undervisat historia och ni gör också i olika sammanhang då, varit ute på skolor som VFU-lärare eller, och så vidare. Hur upplever ni att historiemedvetande begreppet diskuteras bland historielärare på ämnesmöten eller när man pratar om elevernas utveckling, att man liksom kopplar det till huruvida de är historiemedvetna eller inte? Är det ett begrepp som förekommer på bland verksamma lärare ute i verksamheten?
Ja, alltså det gör det nog i viss mån. Problemet är ju att ämnesarbete är ju så begränsat på många skolor. Så att den här systematiska diskussionen om historiemedvetande och annat, den har ju tagit otroligt mycket stryk i flera decennier. Så att det sker i begränsad utsträckning, skulle jag vilja påstå, i ämneslag och annat. Utan det får stå tillbaka och sen får det bli mera dialoger mellan och i egen regi. Kanske med hjälp av ämnesföreningar och andra fortbildningsinsatser. Då. Men det är eftersatt på skolorna, skulle jag vilja påstå, i generella fall.
Ja, begreppet har ju funnits nu i 30 år. Det kom väl in i 1994 års läroplan första gången. Så det har väl mognat fram. Jag tycker jag hörde när jag är ute på skolor att det är klart det nämns bland lärare i varierande grad. Och en del tycker väl att det är svårt och hopplöst, och andra har väl tagit det till sig. Så nog finns det där, och framförallt innehållet finns ju där naturligtvis. Alltså tanken med historiemedvetande, att man ska få eleverna att mogna, utvecklas, ställa frågor till tillvaron. Så att,
När ni var ute på praktik då, pratade era VFU-handledare om historiemedvetande när ni diskuterade planering och auskultation?
Ja och nej. I min erfarenhet så har det mycket varit att de har inte nämnt det direkt, men om jag har nämnt det i en mening, då märks det att de använder det naturligt. Så att det har mer varit att de kanske inte tänker på begreppet i sig, men som Per säger, använder sig av liksom aspekter av det i undervisningen, skulle jag säga. Men det är ju verkligen, inte i min erfarenhet så har ju ingen beskrivit det för eleverna eller någonting sånt.
Några av samma åsikt. Och till viss del så är det kanske förståeligt att har man väldigt många saker att stå i och planera, så kanske historiemedveten som något ganska abstrakt hamnar lite efter kälken. Men det har väl också att göra med att historieämnet är väl lite svårt på det viset, speciellt historieundervisningen, att den är kronologisk, vilket det gör det svårt att närma sig från ett nutidperspektiv. Och vi läste nyligen en artikel om att man skulle försöka våga gå ifrån det kronologiska perspektivet när man gör planeringar och kanske utgå från nutiden, då problembilder, för att kunna relatera tillbaka och där och kanske fånga intresse och fokusera lite mer. Att man har en utgångspunkt från historiemedvetande snarare än historietänkande kanske.
Ja, Per, du får sista ordet.
Alltså det är ju inte för inte som det just står med i syftestexten. Det är ju inte ett kunskapskrav, det är ingenting som ska egentligen bedömas, det är ingenting som ska betygsättas, utan det är ett övergripande långsiktigt mål som man ska sikta emot då. I tidigare läroplan talar man ju om uppnåelsemål och syfte och vad heter det?
Strävansmål.
Och det här är ju typiskt strävansmål som man ska sträva efter, men som man aldrig kommer att nå naturligtvis. Men det är ju styrkan i det också.
Viktig poäng därför att det finns ju inte med i bedömningskriterierna, kanske just av den anledningen att det är väldigt svårt att bedöma, att det är liksom en förhållningssätt till vad eleverna ska sträva mot. Jaha, hörni, tusen tack för era intressanta synpunkter ur de olika perspektiven. Tiden går som sagt väldigt snabbt och jag tänker att vi definitivt behöver ha flera avsnitt om historiemedvetande. Jag tackar er alla så hemskt mycket för er medverkan och jag säger till er som lyssnar att på återseende. Tack så mycket.